Hej och välkomna till avsnitt 1246 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA, och jag kan ju börja med att säga då att igår så fattade högsta domstolen beslutet att säga nej till Texas stämning. Det var ju delstaten Texas, deras justitieminister och 17 andra, tror jag, republikanska justitieministrar samt över 100 kongresspersoner från representanthuset som då ville se att högsta domstolen satte stopp för att elektorerna bekräftade resultatet i Pennsylvania, Georgia, Michigan och Wisconsin. Men högsta domstolen sa nej till det, och det innebär helt enkelt att dörren för Trumps möjlighet att på något sätt överklaga Bidens seger, den är helt stängd nu. Så att valet är över, eller det har varit ett tag, anser jag, men nu är det definitivt över.
Ja, det är väl inte mycket mer att snacka om. Det var väl inte, jag tror vi har pratat om det hela tiden, att de här stämningarna hit och dit kommer inte leda någonstans. För i slutändan så krävs det alltid bevis för att kunna övertyga en domstol, och de bevisen fanns helt enkelt. Vi vet att det har funnits valfusk, och det vi pratade om förut, isolerat valfusk, men något stort systematiskt valfusk som har totalt liksom förändrat hela resultatet, det har helt enkelt inte funnits några bevis för det.
Nej, precis. Och det handlar också om lite andra saker, konstitutionella grejer och så. Men Texas, eller högsta domstolen, så nej till Texas i alla fall. Så att nu vet vi det, helt enkelt.
Ja, jag såg att Trump blev väldigt förbannad på högsta domstolen nu. Så han har ju tillsatt och nominerat då tre av domarna i högsta domstolen. Och sen har han förbannat på dem. Han är också förbannad på Bill Barr med, kan jag ju också säga. Ja. Han är förbannad på alla nu.
Ja, när han vill spinna vidare det här då, att demokraterna stal valet och så. På ett sätt så är det, alltså den här processen han har drivit, den har han ju såklart haft all rätt att driva, men nu är den avslutad. Högsta domstolen satte punkt för den igår, det är inte svårare än så. Och om man då ska driva vidare de här teorierna, så problemet för honom då, det är att då kommer han att bli ledare för en väldigt fringe movement, liksom väldigt liksom udda rörelse.
Och det blir kul till sist.
Ja, precis, och han kommer på något sätt att dra ner sin egen legacy, så att vi får se om han fortsätter med det här framöver och sådär, ska bli intressant. Men det var det i alla fall. Men hur som helst, Trump har ju varit en väldigt bra president. Det är inget snack om den saken. Jag menar, jag stödjer Trump och så, men nu är valet över, definitivt.
Det är bara att gå vidare.
Yes, okej. Okay. Ja, vad har du på din lista?
Vi pratar om Microsoft. Vi pratar om det här med att Facebook ska då stämmas nu av massa delstater och även demokratiska delstater, guvernörer och då federala myndigheterna. Och jag nämnde att Microsoft var i en liknande stämning för ungefär 1998, tror jag, ungefär drygt 20 år sedan. Mm. Och jag kollade i alla fall upp det där, så att Microsoft förlorade i första omgången i domstol, men en appellationsdomstol vände beslut. Så första domstol, lägre domstolen, beslutade att Microsoft skulle brytas upp till två företag. Men appellationsdomstolen upphävde det beslutet och sa att Microsoft ska få vara kvar som de är.
Just det, okej. Okay. Ja, men vad bra, för det, vi pratade om det exakt bra, att du kollade upp det.
Mm. Jajamän.
Fler saker?
Jajamän, den här The Squad nu. Pressen är ju på Biden nu. Vi har pratat om det väldigt mycket, att latinamerikanerna, latinos, vill ju trycka på Biden. Det ska vara massa mer latinos i administrationen. Det ska vara mer svarta, enligt de svarta, mer kvinnor och så vidare. Och den här The Squad nu med Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib och ett par till nu där. De trycker ju på Biden rejält nu, att han ska nu då kräva nu att man ska höja minimilönen i USA till $15 per timme för federalt anställda. Att USA ska då deklarera en slags climate emergency, vad heter det?
Nödläge typ.
Klimatnödläge i USA. De kräver att Biden stoppa alla personer i USA som har studielån, med andra ord CSN. Förlåta alla personer i USA som har studielån, va? Och jag menar, det är oerhörda kostnader som kommer med allt sånt här. Och dessutom så kräver de att, det är samma personer nu som kräver att Biden ska göra allt det här genom executive orders, som sen gnäller på när Trump gjorde executive orders, så att executive orders, det är liksom totalitarism, det är liksom Hitler som håller på med sånt där, va? Men nu kräver de att Biden ska göra allt sånt här med executive orders, så att det är liksom, de pratar med kluvna tungor.
Mm, ja, verkligen. Något mer?
Ja, absolut. Den här storyn då vi pratade om också, tog upp med Swalwell, Eric Swalwell då, som är kongressledamot nu, att han hade då varit inblandad med Kina då, infiltrerade då Kinas kommunistparti då, staten infiltrerade då spioner bokstavligen bland demokratiska partier och så vidare. Så Swalwell, allt mer information framkommer nu att Swalwell kanske har haft, inte kanske ett förhållande, men en väldigt nära relation med kanske minst en av de här spionerna, va? Och det som vi nämnde förut också, det är samma Swalwell då som anklagar Trump för att vara en rysk agent, va? Så att Swalwell själv nu har varit mer inblandad i kinesiska relationer, och det kommer fram bilder när han liksom står och kramar om någon slags kinesisk då, som var påstås att vara en agent för Kina och så vidare, va? Så att situationen för honom, han vägrar uttala sig, han säger ingenting, han vill inte uttala sig om det hela, va? Och det påminner om det här med Fredrik Federley i Sverige ungefär, att situationen är åt skogen, han liksom blir påkommen med händerna i kakburken och det här ser inte bra ut alls, och han svarar att inte uttala sig, han försöker nu tysta ner alltihopa. Men till och med vanlig mainstream media här i USA börjar till och med ta upp det. Vänsterliberal media tar upp det här. Att det är lite för mycket nu på gång.
Ja, just det. Ja, något annat?
Dianne Feinstein, allt mer information. Hon är då en senator från Kalifornien. Och hon vann just nu valet för bara en dryg månad sedan. För att representera då Kalifornien-senaten i USA. Men allt mer information framkommer nu att hon är, att hennes mentala hälsa, hon är ganska gammal, hon är 86, jag minns inte exakt, men hon är närmare 90 nu, va? Men allt mer information framkommer nu att de som står nära henne säger att hennes mentala kapacitet är väldigt, väldigt låg. Och många påstår att hon kommer inte att kunna, hon kommer att sluta sin karriär snart inom politiken väldigt, väldigt snart. Och när vi tittar på det, det här är ju intressant med det demokratiska partiet, om vi tittar på bland de högsta demokratiska politikerna, det är ju Chuck Schumer, hur gammal är han? 70 eller något sånt där, va? Men annars är ju Nancy Pelosi som är senil, Joe Biden är senil, Dianne Feinstein är senil. Demokraternas, hela deras, så ska man säga, deras mest framträdande, deras högsta politiker, alla liksom 90 år och senila ungefär. Deras enda yngre förmågor, det är de här vänsterförmågorna i The Squad, Ilhan Omar och Alexandria Ocasio-Cortez, som är då för mycket vänster för att jag tror normala demokrater ska gilla det, va? Så det är ett stort vakuum i det demokratiska partiet nu. Väldigt, väldigt stort vakuum.
Ja, så man pratar ju ofta om att det är demokraterna som är framtiden. De driver såna här frågor som är in i Sverige, klimatet och såna saker och liksom jämställdhet och så. Men alltså, det är ett åldrat parti. Alla i ledningen är liksom väldigt gamla och en del yngre förmågor finns, men de har inga positioner än alls. Utan det är ju liksom, de unga politikerna finns hos republikanerna, så är det ju.
Ja, och det är intressant det här, för demokraterna påstår att det är de som är, de vill ha mångfald, de vill ha kvinnor, de vill ha liksom svarta, latina. Det är de gamla stofilerna som, deras partidemokraterna som då gapar och skriker om att det här mångfald hit och dit och allt. Det är de som har samma gamla stofiler som har varit ledande i det partiet i nu 50 år eller vad det nu är. Det blir komiskt alltså. Att de vägrar släppa fram yngre förmågor helt enkelt, för att de gamla kramlar sig fast. I, liksom för 20-30 år sedan, om jag inte minns fel, då var det mer republikanerna som hade lite gamla stofiler. Men det har verkligen blivit demokraterna. Det börjar bli patetiskt alltså med det partiet.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
Jag kommer inte på ett enda namn utom Eric Swalwell, men han är ju liksom i medierna för fel anledning. Men annat än de här AOC och Ilhan Omar och Tulsi Gabbard kanske. Tulsi Gabbard. Men annars kommer inte jag på en enda yngre demokratisk förmåga inom partiet som liksom är ett framtidshopp för partiet. Jag kommer inte ens på ett namn.
Inte jag heller. Inte spontant så här i alla fall. Men det finns säkert. Men,
ja. Ja, det gör det. Men man måste bara gräva. Man måste gräva. Bland republikanerna så finns det ju faktiskt många yngre förmågor som verkligen har gjort bra namn för sig. Både i kongressen då och i senaten. Men i demokraterna finns inte det helt enkelt, va? Jag undrar om de blir nedtystade eller varför det är helt enkelt. Om de blir helt enkelt bortknuffade helt enkelt. Jag vet inte.
Ja, det kan hända att de här gamla stofilerna gör allt för att behålla makten. Det kanske inte är svårare än så. Gällande stofiler och så här då, så är det så här att Time Magazine, de har utsett The Person of the Year, och det är ofta ganska normalt att man brukar utse den som vinner ett presidentval. George W. Bush vart utsett 2004, och det är oftast Obama vart det garanterat, och det är oftast presidenter som blir det. Kanske till och med Trump, det minns jag inte, men den här gången har man gjort något intressant. Man har utsett två personer samtidigt, och det är Joe Biden och Kamala Harris. Så att
så
även vicepresidentkandidaten fick alltså bli person of the year, och det tror jag inte tillhör vanligheterna, och det tycker jag är lite besynnerligt. Förra året var det Greta Thunberg förresten, men jag tycker ändå att det är lite besynnerligt att hon får komma med där på törn, för jag menar, den som vann var Joe Biden.
Jo, men det vet ju alla vad det är. Hon kom ju med för att hon har rätt kön och rätt hudfärg ungefär. Så det är ju därför att det är den här identitetspolitiken. Hon har ju åstadkommit någonting, hon har ju inte snackat med media överhuvudtaget. Hon gör ju ingenting. Och droppar ju, vi pratade om det förut, droppar ju det här primärvalet redan väldigt, väldigt tidigt stadium. enda anledningen att hon är liksom, att hon blev utvald är för att den kvinna, man lade, det är så identitetspolitiken funkar. Det är att man liksom höjer upp. Man tittar inte på, man granskar inte vad de liksom meriter och vad de är duktiga eller vad de kan eller vad de vill eller någonting. Man bara tittar på hudfärg och kön. Det är allt man behöver veta nu.
Verkligen. Något annat?
Ja, Minneapolis i Minnesota, de har ju dratt efter det här med George Floyd då, som skedde för några månader sedan. De har ju pratat väldigt mycket om det här med defund the police. Och i alla fall, Minneapolis nu har ju rekordhög brottslighet, framförallt våldsbrottslighet. Men de har i alla fall beslutat för att det bästa sättet att få ordning på våldsbrottsligheten i Minneapolis är att dra ner miljontals dollar på polismyndigheten. Så våldet eskalerar i Minneapolis samtidigt som man nu ska dra ner miljontals dollar på poliserna. Det tror de ska lösa alltihopa. Så det ska bli intressant att se hur det experimentet ska gå. Tack och lov bor man ju inte där så man slipper vara del av det experimentet. Men det visar vilket, och vi nämnde ju det någon podd förut också, att ett par av de här personerna som satt och tog det beslutet, de har ju fortfarande då skattebetalda livvakter som ska skydda dem själva. Så de vill dra ner på skyddet och säkerheten för vanliga människor medan de själva då använder skattepengar för att ha egna livvakter. Det är ett sånt jäkla hyckleri.
Verkligen, verkligen. Ja, jag kan också säga att coronavaccinerna som började i Storbritannien då, nu kommer de att, kanske till och med inom närmsta dygnet, att börja levereras ut i USA. Och du kanske kan mer om det.
Ja, så FDA... I fredags, igår morse, så gjorde FDA, en kommitté FDA, en godkännande av coronaviruset, och sen igår kväll, bara några timmar senare, så var det hela FDA. Det påminner mig ganska mycket om processen i senaten till exempel och i representanthuset. Först så går ett ämne då till en kommitté, sen tar kommittén ett beslut och sen så liksom slänger man ut det för att rösta på det på floor, på golvet då, så alla får rösta. Och man röstar ofta som kommittén gör, så i alla fall. Idag ska det redan börja distribueras, så att redan hela den logistiken är på gång idag. Man förstår sig att redan imorgon och måndag ska folk kunna bli vaccinerade runt om i USA. Jag såg att Vermont skulle få, tror jag, 5600, jag läste om det här så på nyheterna, 5600, det är en liten delstat, men 5500 doser. Och det problemet nu, eller utmaningen som då, vad ska man säga, sjukhusen står inför, det är att de sjukhusen ska då besluta vilka. Så första doserna enligt då federala, vad ska man säga, CDC guidelines, så liksom beslut som är tagna, det är att sjukhusarbetare och äldre ska få det först, framförallt sjukhusarbetare, vårdarbetare helt enkelt. Problemet som sjukhusen är, så att du har ett sjukhus nu med säg typ 100 stycken vårdarbetare till exempel, och du bara har 15 doser, då måste sjukhuset försöka klura ut vilka det är som är högst prioritet inom sjukhuset för att få de där doserna. Och då måste man börja bryta ner och titta på vad är det för ålder personerna har, vad är det för sjukdomar de kanske har, vad är det för olika saker. Va? Så att det liksom, det blir, man måste helt enkelt välja, kommer du att få den första eller kommer du att få den första? Det är det är nu.
Men man kan väl tänka sig att det kommer fler doser inom, alltså, inom någon slags överskådlig framtid?
Oh ja. Men som här i Vermont, jag såg, för att prata om en liten delstat, och Arizona tror jag har den absolut högsta... De har högsta, vad ska man säga, de har det största problemet i hela USA med corona. Och här i Vermont är det veckan som har gått nu, den värsta veckan. Jag tror 4 personer dog i Vermont, fick högsta antalet dödsfall på en vecka. Och jag vet, 200 fick corona. Vermont är en liten delstat, så siffran kanske inte säger så mycket. Men veckan som har gått har varit den värsta veckan för corona här i Vermont i alla fall, överlägset. Så att det, liksom, det börjar bli riktigt akut. Så att även om man säger att okay, det kommer doser om 1 eller 2 eller 3 månader, så läget är akut alltså.
Just det. Ja, okej. Okay. Fortsätt.
Ja, jag såg att nu till och med så tog Expressen upp, och det här var ju intressant, att Joe Bidens, det här härvan kring Joe Bidens då, och det han är inblandad i nu. Det
och Hunter Biden.
Ja, visst. Hunter Biden, förlåt. Sonen, ja. Och jag läste, till och med Expressen tar upp det här. Det går ju inte att dölja det här längre, va? Och jag såg idag, jag minns inte exakt vad det var, men att Hunter Biden hade tydligen försökt att få tillgång till office space för Joe Biden, där han ska då kunna, så Hunter Biden försökte då på något sätt få tillgång att medla, att vad ska man försöka få ihop kineser och Joe Biden på något vis i samma office space. E-mail har visat att Hunter Biden har försökt att liksom få ihop kineser och Joe Biden tidigare. Så att allt mer information framkommer att Hunter Biden är en skummare och skummare och skummare filur. Så den här utredningen som kommer att ske om Hunter Biden, och jag såg att Joe Biden, han stödjer ju fortfarande Hunter Biden och tycker att Hunter Biden är fantastisk. Jag förstår ju att det är svårt att liksom, det är hans egen son, jag själv har ju en son, så jag förstår att det är jättesvårt då. Men jag tror att Joe Biden, det kommer ju till en punkt när kanske Joe Biden borde säga att det verkar som att han kanske gjort några misstag här, men Joe Biden försvarar sin egen son till liksom sista blodsdropparna. Alltså. Mm,
ja, det verkar vara så. Han fick ju fråga om det på en presskonferens också, och då var det liksom att låt bli min son ungefär, det var igår tror jag. Så att, ja.
Ja, men det går ju inte nu därför att han är så insyltad, och brorsan är också, James Biden är också insyltad i det här.
Ja, precis. Och det intressanta då det är att justitieminister Bill Barr, han kände tydligen till det här även tidigare, ja. Men han ville hålla låg profil för att han tycker inte att det är justitiedepartementets uppgift att lägga sig i sånt under en valperiod, utan att det är i sådana fall journalister som ska göra det jobbet. Och det har han säkert rätt i, men frågan är, Trump är väldigt kritisk då till att han har gjort så, för Trump har ju verkligen pratat om various hunter och sånt här på sin kampanj. Men Bill Barr ville hålla låg profil och ja, var det rätt eller fel, jag vet inte. Men helt klart så är det ju journalisternas primära ansvar att liksom lyfta fram sådana saker.
Ja, och det var det som jag nämnde tidigare då i början av den här podden, att Trump är förbaskad på Bill Barr. Det var därför, det är precis därför att Trump tyckte att Bill Barr borde ha liksom släppt all den här informationen tidigare.
Ja, precis. Ja, fortsätt.
Ja, vi pratar om det här vänstern, Alexandria Ocasio-Cortez, och den här falangen nu också skitförbaskade på, de är förbaskade på Biden av flera anledningar. Men en anledning till också är att de anser inte att Bidens agenda, hans, vad ska man säga, policyagenda som han då, han har inte lanserat rätt policyagenda än. Så att dels klagar de på att han anställer liksom fel, han tittar på fel personer för sitt kabinett, för sin administration, men också att han har inte tillräckligt bra vision. De gnäller på hans vision för landet, och ingen vet ju vad hans vision är för landet. Så jag menar, det har de kanske rätt i, att ingen vet ju Bidens vision egentligen. Men det som vänstern gnäller på framförallt är att Biden inte är tillräckligt öppen för att bli vänsterradikal. Det är det de i grunden är förbaskade på, att han stretar emot vänster lite för mycket, tycker de.
Ja, precis. Ja, något annat.
Ja, Sverige var i nyheterna här i Vermont för ett par dagar sedan. Ja, Sverige, det var fjällräven. Så i min lokala hemort här så finns det en fjällrävenaffär.
Heter de fjällräven?
Ja, visst.
Fjällräven. Ja, de heter så. Okej.
Jajamän, ja visst. Heter fjällräven. I alla fall, och då var det tydligen en ung man som tog en hammare mitt under dagen när det var öppet. Mitt under dagen, va? Och han tog en hammare och knäckte sönder en ruta i fjällräven. Sen rusade han in i fjällrävenaffären och gapade och skrek att... dra tillbaka till Danmark för fan. Okay. Så han svor ut dem och sa att de skulle sticka tillbaka till Danmark för oss i Sverige. Så det var ganska roligt.
Varför gjorde han så? Liksom...
Ingen aning, det är ingen som vet. Han är väl under polisförhör och allting nu, men jag vet inte. Det kan ju vara drog, de kan vara drogpåverkade och sånt där. Det är förmodligen där det är.
Just det.
Men han är förbannad på utlänningar kanske, vad vet jag.
Ja, nej, precis. Ja, okej, något mer?
Ja, på tal om Alexandria Ocasio-Cortez. Vi pratade för två, tre månader sedan, ett företag i USA, ett matföretag som ägs då och grundades av en latinamerikan som heter Goya, G-O-Y-A, Goya Foods i alla fall. Han ägaren för det, och han stöder Donald Trump. Och Alexandria Ocasio-Cortez blev ju rosenrasande, för inte kan man ju stödja Trump då. En latinamerikan som stöder Trump, det går ju inte ihop för sig. Så hon i alla fall, AOC, hon uppmanade amerikanska folket att bojkotta Goya Foods. Sluta köpa Goya Foods mat helt enkelt. Månaden efter så hade Goya Foods sin bästa försäljning i historien. Folk gjorde raka motsatsen. Så ägarna för Goya Foods då utsåg Alexandria Ocasio-Cortez till månadens anställd, employee of the month. för att få pika henne då. Tack vare dig så sålde vi mer mat än någonsin. Det blir ganska roligt. Men det är precis så det är med i Sverige med, va? Jag ser till exempel den här nya som ska då lanseras, tidningen då ska heta Bulletin, om jag fattar det rätt. I alla fall vänstern och vänsterliberal, de håller på att bli bananas över det där, och de har ju redan hetsat och hatat den så oerhört mot den här Bulletin. Och det är liksom det här, man promotar någonting gratis, att folk blir nyfikna istället och tycker att jag blir nyfiken på vad Bulletin är, eller tydligen så måste jag bojkotta Goya Foods nu därför att vänstern säger så. Nu tänker jag köpa Goya Foods. Jag har aldrig testat det förut. Nu är det dags att köpa och prova det. För jag har aldrig talat om det förut.
Nej, exakt. Den provokativa tvärtom-effekten. Jag själv var kritisk till Bulletin, för jag ansåg att de verkade vara mer liberala än konservativa, som de åtminstone har blivit beskrivna som i media. Men vad vet jag egentligen om det? Det vet jag inte. Men,
ja, jag såg att de har ju till och med blivit jämfört för ett par dagar sedan med Nazi-Tyskland. Blev de nämnt med Hitler och Nazi-Tyskland. Jämfördes då Paulina Neuding med. Och var idag såg jag också någonting. Någon annan i media som skrev någonting också sån här, som de ägs av någon neonazistisk ukrainsk webbsite eller något sånt där, va? Helt ofattbara saker. Så att liksom det har gått det gått liksom det har gått helt liksom gått och liksom slagit slint i skallen på folk.
Ja, verkligen, verkligen. Jag kan också säga att Black Lives Matter, de anklagar nu Biden för att ignorera dem helt enkelt, och de tycker att det är demeaning och det skapar smärta och trauma, skriver de. Så att de är också missnöjda på Joe Biden, så att
Det som jag har sagt, Biden kan inte göra någonting rätt, för alla emot honom. Och jag läste det faktiskt när jag nämnde det här med att Alexandria Ocasio-Cortez då, att de tycker inte att han är tillräckligt mycket vänster nu. Det jag läste nu är att det enda som håller ihop det demokratiska partiet nu, det är Georgia, valen i Georgia, de här senatsvalen. Men att demokraterna håller just nu på att implodera, men att de försöker hålla sig, vad ska man säga, disciplinerade för att de inte ska då implodera innan Georgia-valen. Så spekulationen är nu, och det kommer säkert att bli så efter valen i Georgia, om republikanerna vinner majoriteten i senaten, då kommer demokraterna att implodera totalt. Därför att det liksom alla bråkar med alla nu, men de kan inte bråka allt för mycket, allt för öppet, därför att då riskerar de att förlora valen i Georgia. Och liksom, då vet alla att de åker på stryk i Georgia. Så att om republikanerna vinner Georgia, så har vi något väldigt, väldigt, då har vi verkligen, då köper popcorn helt enkelt. Det kan bli roligt.
Verkligen, republikanerna är också lite splittrade nu mellan de här som är helt inne på att valet är stulet, och det är väldigt många, jag tror att 68% av republikanerna som tror så, och de här är lite mer, om man nu ska säga etablissemang, jag tycker att det är fel ord, men de här republikanerna som är inne i spelet lite mer, som inte anser det då. Så jag menar, där finns det också en splittring, men det är ju inte lika splittrat som hos demokraterna. Det är inte de här enorma falangerna, utan det är den här Trump-kulten mer. Och sen är det liksom partiet, och partiet i sig är ju mycket starkare än vad demokraterna är.
Ja, jag tror att folk kommer att gå och rösta också, oavsett om man är splittrad eller inte. Jag tror att man begriper att man måste rösta, för att om inte republikanerna vinner Georgia, då blir det ett problem. Då har ju liksom då demokraterna total kontroll på hela, liksom på alltihopa.
Verkligen. Ja, något annat?
Jajamän, republikanska kandidaterna i senatskandidaterna i Georgia fick en väldigt boost, en väldigt bra endorsement av en väldigt, väldigt känd person i USA som heter Tony Dungy. Han är en svart man, han är NFL-tränare, har varit NFL-tränare i många år. Väldigt, väldigt populär, extremt respekterad, alla vet vem han är. Liksom, han är en väldigt, väldigt välkänd person, han är med i tv konstant. Han är i alla fall djupt kristen och väldigt troende, och han har uttryckt extrem skepticism över Warnocks.
Just det, den svarta demokratiska kandidaten.
Precis, ja, så svarta Tony Dungy stödjer inte, tvärtom. Han uttrycker oro över Warnocks, den svarta demokratiska kandidaten, att helt enkelt att Warnock är alldeles för liberal vad gäller aborter, för Dungy är emot aborter. Så det är en väldigt bra boost. Alla vet om han är en liksom fotbollstränare, väldigt, väldigt känd, han är svart och så vidare, väldigt, väldigt, väldigt väl respekterad. Så det kan faktiskt vara en viktig, viktig endorsement, för även om det är en endorsement direkt för republikanerna, så indirekt så blir det ju det.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag såg ju den här debatten då mellan Kelly Loeffler och Warnock då. Hon är ju en av de här republikanska kandidaterna, och då var han ju inne på de där frågorna, aborter och sådana saker. Och hon sa egentligen bara, hon var väldigt stel, så man kunde tycka att hon var en sämre debattör. Men hon sa bara att, okej, du kan säga vad du vill, men det där är inte värderingar som går hem här i Georgia, sa hon. Så att det kanske räcker för henne att säga så, antar jag. Så att,
ja, det är mycket möjligt. Ja. Jag menar, det är fortfarande en sydstat, så vi får se.
Ja, något annat?
Ja, Donald Trump skriver just nu på en executive order att julafton i USA, som inte är en federal en röd dag i USA, ännu en röd dag. Så julafton i USA är inte en röd dag, det är inte en federal holiday, men han har i alla fall gjort om det en federal holiday
just
för första gången.
Just det, okej. Okay. Det innebär att då blir man ledig alltså?
De som är federalt anställda blir lediga, men normalt sett vad händer är att när det blir en federal holiday, så brukar företag normalt följa det.
Just det. Ja. Något annat?
Ja, det var du som skickade den här. Det var intressant. Vi pratade ju om det här med transgender. Du kanske kan berätta om det.
Ja, alltså Tulsi Gabbard. Exakt, Tulsi Gabbard, som ändå är en av de här lite mer karaktärstarka demokraterna. Jag höll ju inte på någon i demokraternas primärval, men jag höll inte på henne därför att jag tyckte hon var lite för mycket så här, ja, på sin kant ungefär, som ändå är sådär, som jag inte håller med om. Men hon är väldigt karaktärstark, hon var det då, och nu har hon gått emot, hon har lagt ett förslag som går emot transgenders i sport, för hon tycker inte att biologiskt födda pojkar ska få tävla med flickor, och hon är ju själv en sportis. Jag vet inte vad hon sysslar med, surfning och och liksom styrketräning och allt möjligt. Liksom. Hon är ju väldigt vältränad och så.
Ja, hon var ju också med. Hon har ju varit med, hon var ju då i armén, hon var ju då militär och varit deployed i olika delar av världen. Så hon har liksom varit inne i den.
Ja, och hon tycker inte att det här är helt enkelt bra. Så att hon la till, jag läste inte hela artikeln, jag skickade den, men jag har inte läst hela själv. Så att, men hon gav i alla fall ett förslag att man måste helt enkelt förbjuda de som är födda pojkar att delta i liksom, sport som är tänkt för kvinnor. Därför att det strider mot den här jämställdhetstanken för sport, att kvinnor ska få liksom, ja, kämpa på lika villkor mot varandra. Och det är ju såklart jättemånga som har gnällt, men hon har stått på sig och sagt att liksom, ja, det måste vara så.
Ja, det ska bli intressant att se hur hon kommer att behandlas nu, därför att identitetsvänster kommer ju säkert dra hus åt helvete, va? Men samtidigt kan ju då identitetsvänster inte säga att man bryr sig om kvinnor, för att biologiska kvinnor då, de får ju en nackdel i sport där de gör. Och grejen är det här, när, och det är det som Tulsi Gabbard förklarar, den här lagen då som stiftades, att man då skulle skydda kvinnor. Det finns en lag i USA, Title IX tror jag det är. I alla fall, den skrev, jag minns inte vilket år, men det var ju 40-50 år sedan. Alltså, det var ju många, många år sedan. Och den byggde på idén och tanken att det finns två biologiska kön, män och kvinnor. Och det är det som lagen bygger på. Och i och med att vi nu har det här med transgender och allting, lagen är helt enkelt, om vi ska följa lagen så kan vi liksom inte, det liksom, man måste följa lagen som den är skriven, va? Vill man göra en ny lag får man göra en ny lag, va? Men hon konstaterar att lagen är som den är, och lagen är det är män och det är kvinnor biologiskt helt enkelt. Män tävlar med män och kvinnor tävlar med kvinnor baserat på biologi. Så är det. Sen får man väl ändra lagen om det nu krävs. Men hon har ju en poäng där, att lagen är skriven som den är. Och det man försöker göra nu är att man liksom bryter mot lagen helt enkelt. Det är inte det de gör. Man bryter mot lagen när man säger att biologiska män ska tävla mot biologiska kvinnor, även om lagen är solklar att det ska vara biologiska män som tävlar mot biologiska män bara. Så att det ska bli intressant att se hur demokraterna liksom behandlar henne, därför att hon kan ju bli ett problem i och med att det här. Men oavsett hur man gör, jag menar, du kan ju inte säga att du stödjer kvinnor och samtidigt låta biologiska män spöa skiten ur kvinnor när de tävlar.
Nej, verkligen. Alltså, nej, det är helt vansinnigt. Utan då får de, vi har pratat om det förut, då får de skapa en ny sportgren som är för transgenders. Och sen får de göra som de vill där. Det är så man måste göra.
Precis, absolut.
Det liksom, finns inget annat som är vettigt,
ja,
eller logiskt.
Jag är i alla fall glad över att det är en demokratisk politiker nu som i alla fall insätter det med att ta upp det. Att det är ett konkret problem. Många tjejer, många flickor, men jag har ju sagt det förut. Jag har ju en tonårsdotter och hon är jätteorolig. Hennes kompis är orolig också. Därför att helt plötsligt kan det komma en pojke som då är lika gammal, som är liksom 2 decimeter längre och väger 100 kilo mer och ska tävla mot dem. Då blir man ju rädd. De kan ju skada sig.
Ja, men man blir ju rädd som förälder också. Jag menar, det vill man inte, så att det är ju helt vanligt. Och det visar ändå att hon är väldigt karaktärstark, Tulsi Gabbard. För att, jag menar, demokraterna har ju många som bara... Jag menar, Joe Biden är sån. Han flyter ju bara med. Ja, det man ska tro på nu. Ja, men då tycker jag att det är bra. Liksom. Men jag menar, här har vi en person med koll och hon är demokrat. Och hon säger att det här håller jag inte med om. Och så går hon emot strömmen. Så hon är ju tuff, Tulsi Gabbard.
Det ska bli intressant att se vad hon får ta emot för skit, och hur det kommer att sluta med henne.
Verkligen. Ja, något annat?
Nej, det var det jag har på min lista.
Ja, just det. Okej, vad bra. Ja, men då... Ja. Det var avsnitt 1246 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.